Du lyssnar på Tystat vittne av Susie Steiner i en översättning av Fredrika Spindler, uppläst av mig, Anna-Maria Kjell. Alla civiliserade folk på jordens yta måste vara fullt medvetna om att detta land utgör en nationernas fristad och att det kommer att försvara fristaden in till sin sista klenod och sin sista blodsdroppe. Det finns inget vi är mer stolta över och inget vi är mer fast beslutna om. The Times, 1853. Dag 1. Midnatt. Mattis. Han sätter nyckeln i dörrlåset, knuffar sig in och över tröskeln, snubblar vilt upp för trappan till badrummet. Han kan inte riskera att smutsa ner heltäckningsmattan och få stryk för det. Magen är i uppror och trots att den är tom kräks han i toaletten, bitter galla. På något märkligt sätt känns hulkande tröstande. Dimitri dyker upp i badrumsdörren som står öppen. Hur är det med dig? Frågar han. Mattis, som står på knä vid toaletten, stönar. När Mattis vänder sig om för att möta hans blick säger Dimitri: Herregud, vad har hänt? Lukas är död, gråter Mattis. Det var jag som tog hit honom, och nu är han död. Jag har aldrig sett ett sånt hat, Dimitri. Varför hatar de oss så mycket? Dimitri rycker sorgset på axlarna. Jag hoppas att han hemsöker dem så mycket att de aldrig mer får en blund i ögonen, säger Mattis. För att bli hemsökt måste man ha ett samvete, säger Dimitri. Och de har inget. Dimitri hjälper honom att ställa sig upp. Kom, du behöver något att dricka. I köket börjar Mattis darra medan Dimitri letar rätt på vodkan. Dimitri säger: Polisen här kommer att göra en ordentlig undersökning. Inte som hemma. Han räcker Mattis flaskan. Mattis tar en klunk, grimaserar. Det svider i hans tomma mage. Det kommer inte göra så att han kommer tillbaka. Det här är mitt fel. I sovrummet där fyra män ligger och sover på madrasser på golvet tar Dimitri den tomma platsen bredvid Mattis för att trösta honom. Den madrass där Lukas brukade kvida av gråt i mörkret tills någon av männen röt: Usitsia puk po velno! Håll käften för fan! Behöver du något för att kunna sova? Frågar Dimitri. Den där killen, langan som hjälpte Saulius, han gav oss tabletter. Mattis skakar på huvudet, vänder sig på rygg. Sov, säger Dimitri. Vi måste jobba imorgon. Om livet enbart var en fråga om viljekraft skulle Mattis önska livet ur sig. Men en sån tur har han inte. Hans kropp, trött och trasig, fortsätter att fungera. Han fortsätter att vakna på den stinkande madrassen, inpyrd av svett från andra män som hade varit i samma situation före honom. Och vad hände med dem? När han sitter i skåpbilen klockan 4 på morgonen får de ett ögonblicksfrist. Ett ögonblick där de kan andas ut. De har överlevt en prövning, har släpat sig upp efter allt för lite sömn, tagit sig till BP-macken, där gästarbetare från andra sidan staden hämtas upp för att jobba på jordbruksanläggningar. De kan inte straffas för att ha missat uppropet, för att ha varit sena. Nästa prövning, att fånga in tillräckligt många kycklingar trots att de är så utmattade att allt är som i en dimma, trots svedan i rivsåren på deras händer som går upp igen, skulle komma senare. Nästan alla männen somnar omedelbart i skåpbilen. Hakan mot bröstet, pannan mot vindrutan. Han sover alltid med det här galna patrasket. Den märkliga intimiteten i att dela rum. Snarkandet, någon som pratar i sömnen. Lukterna som utsöndras från kroppar om natten. Kraftiga och mänskliga och kanske vämjeliga, men också djupa.